The apostle Paul boldly declared,
Aposteln Paulus kungjorde djärvt, jag skäms inte för evangelium. Det är en kraft som frälser var och en som tror. Samma djärvhet uppvisas av våra heltidsmissionärer som verkar i många delar av världen. I grund och botten är Jesu Kristi evangelium ett recept med fem ingredienser för evigt liv. Låt oss först, för det första, betänka vad vi kan bli om vi följer detta recept. Och sedan kan vi fundera över vad var och en av ingredienserna är. Vad vet vi om evigt liv? I Moses 1:39 får vi veta att Herrens verk och härlighet är att åväga bringa odödlighet och evigt liv. Av detta lär vi oss att odödlighet och evigt liv är två åtskilda och olika ting. Det eviga livets gåva, som utlovas endast då vi vissa villkor följs, är så mycket större än odödlighetens gåva. Elder Bruce R. McConkie har sagt, det eviga livet är inte benämning som endast syftar på ett framtida livs oändliga varaktighet. Odödlighet är att leva för evigt i det uppståndna tillståndet, och genom Guds nåd kommer alla människor att erhålla denna oändliga fortsättning av livet. Men endast det som åtlyder evangeliets lag i sin helhet kommer att ärva evigt liv. Det är den största av Guds gåvor, ty det är ett liv av samma slag, tillstånd och natur som Gud själv åtnjuter. Sålunda erhåller det som får det eviga livet upphöjelse. Det är söner till Gud, medarvingar till Kristus, medlemmar av den förstföddes kyrka. De övervinner allting, har all makt, samt erhåller Faderns fullhet. Missionärernas uppgift, som det framställs på sidan 1 i Predika mitt evangelium, är att inbjuda andra att komma till Kristus genom att hjälpa dem ta emot det återställda evangeliet genom att tro på Jesus Kristus och hans försoning, och omvända sig, döpas, ta emot den helige andens gåva och att hålla ut in till änden. Många kokböcker innehåller bilder på de perfekta rätter som lagas enligt recepten. Fullheten av matlagningsglädje. Dessa bilder är viktiga eftersom det hjälper oss att föreställa oss resultatet om vi till punkt och pricka följer anvisningarna som framställs i receptet. Det är viktigt att börja med målet i åtanke. Men det mål som bilderna i kokböckerna framställer är ett mål som endast är möjligt om allting görs på rätt sätt. Om anvisningarna inte följs, eller om en ingrediens utesluts eller felberäknas, uppnås sällan den eftertraktade smaken eller utseendet. Bilden av den perfekta maträtten kan dock tjäna som motivation till ett nytt försök att skapa något som både är läckert och vackert. När vi tänker på det eviga livet, vilken bild dyker då upp i vårt sinne? Jag tror att om vi i våra sinnen skulle skapa en klar och sann bild av det eviga livet, skulle vi börja uppträda annorlunda. Vi skulle inte behöva knuffas på för att göra de många saker som syftar till att härda ut tilländen, som att utföra våra hembesök, närvara våra möten, åka till templet, leva ett moraliskt rent liv, be våra böner eller läsa skrifterna. Vi skulle vilja göra alla dessa saker och mer, eftersom vi inser att det förbereder oss för att komma till den plats vi längtar efter. Varför måste missionärernas uppgift börja med att hjälpa andra att få tro på Jesus Kristus och hans försoning? För att kunna ta emot Jesu Kristi evangelium måste man först ta emot honom, vars evangelium det är. Man måste förtrösta på frälsaren och det han undervisat oss om. Man måste tro att han har makt att hålla sina löften till oss i kraft av försoningen. När någon har tro på Jesus Kristus tar han eller hon emot och tillämpar hans försoning och hans lärdomar. Frälsaren undervisade sina lärjungar om sammanhanget mellan hans evangelium och hans jordiska verksamhet och försoning som det upptecknas i det 27 kapitlet i 3 Nefi, då han sade: Se, jag har givit eder mitt evangelium, och detta är det evangelium som jag har givit eder, att jag har kommit till världen för att göra min faders vilja, medan min fader har sänt mig. Den som omvänder sig och blir döpt i mitt namn skall bliva mättad, och om han är ståndaktig i tänden, ska jag hålla honom skuldfri inför min fader den dag jag ska stå för att döma världen. Tro på Jesus Kristus och hans försoning vänder oss till honom. Världen lär oss att tro på det vi ser, men vår tro på Herren leder oss att tro så att vi kan se honom och Faderns plan för oss. Vår tro leder också till handling. Den leder till de åtagande och förändringar som förknippas med sann omvändelse, som Amalek undervisade om i det 34 kapitlet i Alma. Sålunda kommer den stora och eviga återlösningsplanen endast den till godo som har tro till att omvända sig. Måtte därför Gud förläna eder, mina bröder, gåvan att utöva tro till omvändelse, så att i början åkalla hans heliga namn, och då vill han förbarma sig över eder. Ja, bedjen honom med all kraft om barmhärtighet, ty han är mäktig att frälsa. Varför måste människor omvända sig innan de döps och mottar den heliga anden? Herrens röst förkunnade för nefiterna att offerlagen var avskaffad, och sedan sade han: I skolan offra ett förkrossat hjärta och en bedrövad ande till offer åt mig. Den som kommer till mig med ett förkrossat hjärta och en bedrövad ande ska jag döpa med eld och med den heliga anden. Samma villkor tas upp i kapitel 20 i Läran för bunden, i en vers vi ofta använder för att definiera kravet för dop. Vers 37 fastslår: Alla som ödmjukar sig inför Gud och önskar bliva döpta och komma fram med förkrossat hjärta och bedrövad själ och vittnar inför församlingen att de verkligen har omvänt sig från sina synder och är villiga att ikläda sig Jesu Kristi namn och är beslutna att tjäna honom in till änden. Det har varit mottaget av Kristi ande, skola genom dop upptagits i hans kyrka. Dessa verser lär ut grundläggande lärdomar om hur man omvänder sig till naturen för att motta den heliga anden. För det andra får vi veta att man måste vittna inför kyrkan eller en kyrkans representant att man omvänt sig från sina synder. Slutligen inser att omvändelse, som är en reningsprocess, föregår dopet, som är en renande förrättare som förbereder en person för att ta emot den heliga anden. Den heliga anden är den tredje medlemmen i gudomen. Den heliga andens gåva är endast tillgänglig för dem som renats genom omvändelse från världens synder. Varför måste vi döpas och ta emot den heliga anden? Orson F. Whitney undervisade: Dopet är tvåfaldigt och har en dubbel uppgift att utföra. Det renar inte bara, det upplyser själen. Åskådliggör det som hör Gud till i det förgångna, nuet och i framtiden, och förlänar ett starkt vittnesbörd om sanningen. Själen som renats från synd har egenskapen att kunna åtnjuta den heliga andens ständiga inflytande, vilket inte bor i orenat tabernakel. Dopet i vatten påbörjar verket av rening och upplysning. Dopet av ande fullborda det. Dopets förrättning genom vatten och ande beskrivs som en port av Nefi. Varför är dopet en port? Därför att det är en förrättning som symboliserar inträdet i ett heligt och bindande förbund mellan Gud och människa. Människan lovar att försaka världen, att älska och tjäna sina medmänniskor, besöka de faderlösa och änkorna i deras nöd, förkunna frid, predika evangeliet, tjäna Herren och hålla hans bud. Herren lovar att utgjuta sin ande över oss i rikligare mått och återlösa sina heliga både timligt och andligt. Räkna in dem i den första uppståndelsen och erbjuda evigt liv. Dop och mottagandet av den heliga anden är det påbjudna sättet att inträda på den raka och smala stigen till evigt liv. Enligt aposteln Paulus symboliserar dopet även vår nedstigning i en grav av vatten från vilken vi uppstår med det nya livet i Kristus. Dopets förrättning symboliserar Kristi död och uppståndelse. Vi dör med honom så att vi kan leva med honom. I detta avseende är dopet den första frälsande förrättningen, och mottagandet av den heliga anden hjälper var och en av oss att sträva framåt och härda ut till änden. Hur härdar vi ut till änden? Att härda ut till änden kräver trofasthet till änden, som i Paulus fall, vilken sade till Timoteus: jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Detta är uppenbarligen inte en enkel uppgift. Den är menad att vara svår, krävande och slutligen renande, då vi förbereder oss för att återvända och leva med vår Fader i himmelen och få eviga välsignelser. Att härda ut till änden är definitivt inte ett gör-det-själv-projekt. För det första kräver det frälsarens återlösande kraft. Vi kan inte återvända till vår himmelske Faders närhet om vi inte är rena, och därför måste vi fortsätta att omvända oss. I bästa fall omvänder vi oss allt eftersom, men vi måste också närvara vid sakramentsmötet varje vecka för att ta del av sakramentet och förnya våra dopsförbund. För det andra, för att vi ska kunna härda ut i änden krävs den heliga anden som både vägleder och helgar oss. För det tredje måste vi ha del i en gemenskap av heliga och tjäna och bli betjänade av våra bröder och systrar i evangeliet. I och med dopet blir vi en lem i Kristi kropp. Var och en av oss har en uppgift. Var och en av oss är viktig. Men för att lyckas måste vi vara förenade med vår frälsare. För det fjärde måste vi dela med oss av evangeliet till andra. Löftena i samband med att föra om så blott en enda själ till Herren är grundläggande och eviga. Därtill kommer att evangeliet av naturen rotar sig djupare hos dem som ofta delar med sig av det. Slutligen måste vi alltid upprätthålla tron och hoppet i Kristus för att härda ut i änden. Bön, fasta och skriftläsning är några av de många sätt vi gör det på. Dessa vanor befäster oss mot motståndarens utstuderande ränker och glödande pilar. Jag älskar Jesu Kristi evangelium, för det fastställer sättet varpå vi kan ta del av evangeliets frukt, uppleva en mycket stora glädje som endast det kan åväga bringa, och sättet varpå vi kan härda ut till änden trots det dödliga livets alla prövningar. Evangeliet lär oss allt det vi behöver veta för att kunna återvända och leva med vår kärleksfulla himmelske Fader som uppståndna förhärligade varelser. Må vi alla i vårt sinne bevara visionen av evigt liv, och må vi flitigt följa receptet på evigt liv, vilket är Jesu Kristi evangelium. Må vi härda ut till änden. I Jesu Kristi namn. Amen.